Detta är fortsättningen på intervju med Martin Alm, Chicago, Illinois. Och detta är kassett nummer 4, sida nummer 1.
Ja, Knut Borg var nog ledare där inom kören som arbetsmänniska. Och vi kom in där och vi lyckades att få Rolf Björling som solist.
För det tillfället?
Ja, det var inte frågan om Rolf, han var villig. Men det var bara det att det var någon motstånd emot Jösse. Jag förstår väl, för att Jösse var ju, det vill säga han festade lite ibland så där, lite mer än vanligt då. Det ryktet antagligen var det väl, för att han hade, de avslog honom som solist. Inte med oss, utan sin egen konsert där. Det gjorde han aldrig. Men Rolf var vår solist. Och det hjälpte nog honom också. Han klarade bra där ute. Och vi gav konserten, stora konserten i Mormon, i tabernaklet där.
Ja, du var med också då?
Ja, visst. Oh, ja. Musiken, när jag tänker på det, all musik. Kopier för det där skickades ut ifrån vårt kontor här. Och vilket arbete. Du vet, alla körer, en del behövde 10 utav den sorten och andra 20 och 30. Det var nästan, ska jag säga, en full jobb. Och skaffa musik och få det tryckt. Och på en del fick vi ju inte kopiera. Senare då tryckte vi böcker. Ja, det hade ju hänt förut också. Vi hade sångböcker. Det var ju mycket lättare att ha allting i en bok. Men de mormonerna bestämde, och de kören där ute, att det skulle bara skickas kopior, de som behövde den. Så det skedde från sekreterarkontoret här i Chicago.
Så de var bestämda med sådana saker? Att det...
Ja.
Och det var för full publik?
Ja, det skulle jag säga att det nog hade vi en 4000 människor där. Kanske mer. Det var storartat att få vara med på en sådan sak. Och det är ju en riktig lokal.
Hur lång föreställning hade ni då? Eller hur många nummer?
Ja, det är vanligen 2 timmar.
2 timmar?
2 timmar kan jag säga, med ett uppehåll då. Närmare 2 timmar i varje fall, med solisten också. Solisten har ju ett framträdande kanske 2 gånger på kör, och så solisten framträder, och så en paus och så ett slut på programmet. Det var Carl Larsson från Bridgeport var dirigent. Mycket bra, mycket elegant. Det var i hans bästa dagar.
Så då fick ni betala en sån som Rolf Björling, eller betala med
Rolf fick, jag hjälpte Rolf på den tiden att skaffa honom lite engagemang här, och han fick $350 för det framträdandet. Och resan dit betalade kören för honom. Det var Svitjud, han sjöng i Svitjud, kören då. Så det var nog Rolfs bästa engagemang till den tiden.
Så då blir känd, ja.
Ja. 58 och sedan då 1960 så dog ju Jösse, du vet då. 1967 tog vi med honom till Sverige, veterankören tog honom till Sverige. Så. Nej, 57 sa det, det var året förut.
Bodde han här i Amerika då?
Han bodde här i flera år, det var här han lärde sig att sjunga. Han hade nog haft några sånglektioner i Sverige tidigare innan han kom hit. Men han sjöng här och på klubbar och tillställningar, du vet.
Hade han ett arbete vid sidan om eller jobbade med någonting?
Ja, det gjorde han. Han hade jobb lite här och där, men det gick inte bra. För att han var artist och är naturligtvis.
Han var gift med en flicka i Riverside.
Just det, ja. De har två barn.
Och nu är han hemma i Sverige i alla fall.
Ja.
Och sjunger han fortfarande?
Ja, tydligen. Jag såg att de hade haft en stor festlighet för Jösses 25-årsdagen av hans bortgång. På, ja, det var väl antagligen Operan i Stockholm eller Kungliga Teatern, det vet jag inte vilket. Men då var Rolf nämnd där, och han har ett engagemang för en opera i, såg jag på nu i höst, på Operan i Stockholm. Men han fick sin start egentligen genom körerna här, och när han kom till Sverige då med veterankören i Stockholm fick han mycket bra. Vi gav konsert där på lilla salen på konserthuset och fullt, och mycket bra referat från tidningarna. De skrev det, vi visste inte att Jösse Björling hade en son som kunde sjunga. Det var ju lite känt i Sverige.
Det var det att han hade visat sig över då?
Ja.
Det kommer fram här. Hur Dora Lindgren nu? Var hon engagerad ofta utav Svetjör och körerna här?
Jo, i Detroit. Hon sjöng för kören i Detroit som solist. Men aldrig för Sångarförbundet.
Inte det?
Nej.
Vad berodde det på?
Jag vet inte det, vad det var fatt.
Hon gick ju under operasångaren.
Ja, det gjorde hon, men de tyckte inte att hon var...
Var hon snobbig utav sig eller?
Ja, det tror jag knappt, det vet jag inte.
Du kände henne?
Ja, visst, jag kände henne väl. Men det blev aldrig, hon fick, kom aldrig, om det var hennes fel eller vad, det vet jag inte. Men hon var aldrig solist för Sångarförbundet. Jag har tänkt på det också, varför vi gick förbi henne. Men du vet, det är alltid, det kunde vara personliga kontakter. Man vet ju aldrig vem som sitter på en kommitté som bestämmer. Och det fick hon aldrig.
Tror du att hon var ju engagerad mycket av Per-Hugo Kristensson?
Ja.
Tror du att det gjorde hennes status i det lägre? Eller, ja. Det är väldigt farligt det, artist.
Ja, det var, vad jag tror var det att hon sjöng för ofta, du vet, på små tillställningar. Och då blir det ju så att som nu... Den här gången som solist, nu har vi en bra bariton här i Chicago som gjorde det mycket bra på vår konferens nere i Florida förra året. Men då är det en lokal förmåga också. Och det ser ut som kommittén sitter där, de vill ha någon som kommer utifrån. Så jag vet inte om man får engagemanget. Och han är sjuk för tillfället, men jag hoppas det är en god vän, bra bariton. Men det får vi ju se hur det... Nu kan vi ju heller inte komma fram med några $2,000 för en solist.
Och det är vad de tar nu?
Ja, vi har betalat mer än det i vissa tillfällen. Men då fanns det pengar. Men nu är det ju lite dåligt med kassorna, du vet. Små, köerna är små. Och folket kommer inte ut på... Vi håller en konsert. Okej, så vi kanske... Vi tar väl $5 nu. Det ska bli konsert den 10:e. Men hur många... biljetter kan säljas. Vi kanske inte säljer mer än 500 biljetter för det högsta, och då har vi ju också omkostnad. Så jag menar, det är inga stora summor som kommer in mera.
Det är lite riskabelt att
Nej.
Arrangera för stora namn, ja. Som Dora Lindgren, har hon flyttat tillbaka till Sverige eller är hon...
Ja, hon är i Sverige. Hon är inte här i Chicago numera.
Lämnat arenan för gott, så att säga.
Ja.
Stockenberg nu, Carl Stockenberg.
Poeten,
ja. Kände du honom?
Ja, jag har faktiskt en hel, efter Gunnar Blom, när Gunnar dog, så hade han ju skrivit ett, vad man kan säga, ett testamente. Och det ska du ta hand om, det ska Martin ta hand om, och det ska Lennart ta hand om, det och det. Och bland annat så var det poem utav Stockenberg. Som mycket bra. Han var ju framstående poet.
Ja. Han skrev teaterpjäser.
Ja, skrev och spelade teater. Spelade i teater. En väldigt begåvad person. Så det finns kvar. Det kommer att finnas i vårt arkiv där ute. Jag har, för tillfället så har jag det i kontoret. Men jag kanske har det här hemma. Men man vill ju inte att sådant ska... Det är handskrivet som han...
Ja. Vad arbetar han med? Var han,
Ja, du.
Fabriksarbetare?
Jag vet faktiskt inte vad Stockenbergs yrke.
Hade folk intresse för sånt att lyssna på poem och...
Det hade de på 30-talet.
De hade det?
Ja, och även in till 40-talet, men sen så försvann så det. Vi hade ju teatrar här i Chicago. De spelar värmlänningarna och de spelar Arvid Nilsson som översatte kupletter ifrån svenska till engelska och skrev själv visor. Han, en brevbärare var han, teatermänniska. Han älskade teatern och kunde spela humoristiska roller, du vet, väldigt bra. Det var många förmågor. Han och Stockenberg arbetade tillsammans på. Och det fanns Carl Wennerstrand till exempel som flyttade till Sverige, till Norr. Mycket bra. Men det är borta. Det gick inte att spela en svensk pjäs nu.
Nej, det
gick inte.
Alltså, de som förstår svenska som är födda här, de kan inte riktigt få grepp om det i alla fall. Nej. Det går inte att förklara. Nej. Hur, Olle Skratthult, var han här i Chicago?
Ja, men det var före min tid.
Det var före din tid?
Ja.
Alltså, det var på 20-talet då?
Kanske. Ja, det var det. Och hans dragspelsvirtuos som var med honom, Werner Norén, den kände jag väl. Han reste med Olle Skratthult.
Alltså det var före din tid, så han kom inte...
Olle såg jag aldrig på scen.
Nej.
Han var för gammal då.
Så den tiden när folk skrattade bara när ni visade sig, den var förbi när du kom?
Det ska man... men det fanns, gjorde de teater.
Du sa ju att så fort han visade sig, Olle Skratthult.
Ja, just det. Ja. Han var komiker, en själv... Jag menade en person som var komisk.
Han var född med talangen så att säga.
Just det. Just det. Vi har ju, det var någon gång jag fick en gammal bit utav Ulf Bergbom, du vet, en bit utav en skiva som...
Nicolina, ja.
Ja, det skulle nog ha varit trevligt att se en sådan person.
Men sen då efter kriget så blir det en helt annan fart på TV, förstörde väl mycket mer.
Jag tror det, jag tror det. Det är nog TV och olika... andra intressen som folk har också, det är att de är inte den här intensiva arbetet som gjordes i de svenska föreningarna. De slet och höll tillsammans, men det har försvunnit. Folk sätter sig hemma istället.
Alltså de, till exempel, du har ju lagt ner tusentals timmar naturligtvis på musikernas framtid här, eller musikanternas, eller vet du, sångarnas framtid. Och det är otänkbart idag, alltså det är ingen som skulle tänka sig att göra tusentals timmar under en femårsperiod och sånt.
Ja, men vi har nog en del, det finns kvar många. Vi har ju som till exempel nu Dan Alch, som inte är svensk.
Alltså, och han har svenska,
nej, han är inte svensk. Men han gör ju mera arbete och har det svårare omständigheter för honom. Men en väldigt drivande människa som vill att det ska gå. Det är nu när jag var ute i Östern så träffade jag en annan som heter Parker Chapman. Och jag är inte säker på om han, men tydligen så har han svensk bakgrund och hans fru är svenska. Men det är en annan som arbetar punktligt och håller igång och svarar på brev omedelbart. Nu har det blivit mera... Ja, låt säga det att vi är ju kända på det sättet att vi har en organisation. Det är knappast ingen vecka som det inte kommer in brev ifrån, även ifrån Europa, om organisationer som vill ha samarbete, men helt på ett annat plan. Det gick inte för oss. Det är svårt ofta att kasta undan brev, men vad ska man göra? Vi kan inte hålla förbindelse med alla och vi har inte styrkan som till exempel nu att organisera en kör till Sverige.
Det går inte.
Nej, men de for ju från Minneapolis i år.
Ja, men det var de gamla sångarna från...
Det var gamla sångare och som jag har hört så hade de svårigheter därigenom att de är gamla. det var ju en del som föll ifrån där, du vet, i under resan, som de, en person speciellt, en gammal god vän för den del, som de fick skicka hem honom, han blev sjuk. Och sådant, det är åldern helt enkelt som gör det.
Och de som är yngre, de har inte råd att ta av så lång tid.
Det är just det. Det var skillnad när en klubb betalade, eller det var en organisation som kunde stå bakom för kostnaden. Likadant med Svenska Glidklubben här i Chicago och Svitjord. Då gick det, då följde de med dem, men ska de betala själva som det måste ske nu så orkar
men,
de
inte. Men nu 1947 under Svitjordpojkarna åkte över, ni åkte på båt.
Ja.
Hur kunde ni sveva ut, alltså ni var hemma minst 2 månader.
Ja.
Hur kunde du komma från jobbet?
Det var 3 veckor räckte ju resan. Kunde komma tillbaka på 3 veckor, men då tog det ju också 10 dagar. Så det blev mycket mer tid än det. Själv, jag stannade i Sverige hela sommaren, för jag hade ju, mina föräldrar då, levde då.
Så du var inte tillbaka till något arbete?
Nej, jag kom inte. Jag slutade jobbet och fick jobb när jag kom tillbaka. Jag var trött på det ändå. Så jag...
Ja, men folk skulle inte våga göra så idag.
Nej, du, jag ska säga det. När jag tänker tillbaka...
Så din frihet har varit mycket större än till exempel din sons frihet?
Oh ja.
Han kunde inte göra så.
Nej, det kunde han ju
inte. Du rekommenderar inte honom att ta av 6 månader i Sverige.
Nej, men vad som hände, förstår du, när jag har ju, men det var väl det att man hade gått igenom mycket svårigheter under depressionen och sådär. Men jag kom, min far var gammal, far och mor var gamla och han var sjuk. Så jag hade planerat att ta med en bil. För det var lite avlägset där de bodde, men det gick inte. Jag kunde inte få en bil, det gick ju inte att köpa en bil efter kriget. Så min svåger köpte en bil, han fick lokalisering där, så det var en trafikchaufför. Så jag smugglade 4 däck, för det fanns inte i Sverige, smugglade jag med mig och fick igenom dem genom tullen också. Så det gick, och då när jag kom tillbaka, jag sålde bilen. Ja, jag hade $1,000 i ett check, som 2 check när jag kom tillbaka hit, $1,000, och familj naturligtvis, bara en, han var ju 10 år då, Dan. Så när vi kom till Göteborg så sa han, ni har inte rättighet att ta pengarna ur Sverige. Jag stod där, så jag sa att jag har kommit ut fattig en gång till Amerika, men inte den här gången.
Frågade de om du hade pengar?
Ja, så det, hur det gick till, hur de fick veta det, att jag sålde bilen. Och på något sätt så... jag vet inte hur fanken de fick veta på tullen och immigrationen där att jag hade $1,000. Men de får ni inte ta härifrån. Jag sa att bara det är mitt kapital som jag måste ha, och det är med jämnt. Så stod det en man ifrån, för jag hade ju haft kontakt med Svenska Amerikalinjen. Så sa han att det var på Svenska Amerikalinjens kontor som de hade inspektion. Han sa att får jag ta hand om den här saken, sa han. Lämna checkarna, sa han, så, och hämtar dem i Chicago på kontoret i Chicago istället, så ska vi sända över dem.
Jaså.
Men så jädrigt var det, du vet, efter
krig. Vågar du ta risken att lämna dem då?
Jo, han gav mig ju kvitto på det, och du vet, jag kände ju väl personalen här. Jag tackar för det. Och jag hade kommit tillbaka här, du vet, så hade jag ju, behövde jag naturligtvis pengar. Men vad som var, när jag tänker på det, de sa det att du kan ta automobildäck, sa de, kan du ta med det, men de måste vara på en kedja, en järnkedja. Och när vi kom till Göteborg, förstår du, så här kom in på den där på tullen, jag hade orsak att gå dit, för att jag hade också ett skjutvapen med till min svåger som jag hade köpt här. Så ligger det ju tusentals automobildäck, tusentals i Göteborg.
Så var importerade?
Ja. Och de beslagtagna. Och där ligger de och så hade de inte...
Du tänkte, det kommer det fira till.
Nej, tror jag. Jag hade slagit in dem i en låda, i en trälåda, och järnband om den. Så är ju pressat om det var tungt. Tullen är likadant vart man kommer, du vet. Det var trevligt. Karlsson sa, frågade vad det var i lådan. Jag hade en massa tvål med för att det var ont om i Sverige. Så, och så jag tänkte, så han öppnade kofferten, så sa han att jag tänkte, vad ni har det bra i Amerika, det finns det. Så tar ett par av de här, så ja, det är gott om. Jag har gott om här, för här alla, jag hade köpt en massa tvålar.
Sverige ska bli rent.
Ja, för att, nej, sa han, nej, det gör jag inte. Så han hade en jacka på sig, jag stoppade ett par tvålar i fickan och jag sa, är det också lag på det, så att man inte kan ge bort någonting i Sverige? Heller, ni har stränga lagar här. Så lådan, den låg där, så du, och kofferten, och det börjar bli mindre och mindre folk där. Så vad är det i den här? Jo, det är, jag har gummistövlar och grejer som jag ska använda. Vi tänker att stanna hela sommaren och sådär. Han så vägde på det där. Behöver den öppnas? Ja, den var ju så väl inslagen med järnband runt, vet. Så jag sa, ja, men det är, jo, jag ska tala om vad det är. Så jag, det är inte lätt för mig att ljuga, utan det är använda bildäck, så jag, som jag har, tar hem. För jag har, min svåger har en bil, som, men han har inga däck på den. Så de är använda, det var ju inte sant. Men det var ju i alla fall det. Så jag sa, varför inte slå på det stämpeln? Jag visste ju inte då om alla de där däckarna som de hade beslagtagit. Det visste jag inte då. Det fick jag se när jag åkte tillbaka. Men så han stod vägde lite grann och sa han, och ni ska ju ha konsert, sa han, här i, förstår jag. Kören ska ha konsert. De öppnade inga väskor och ingenting. Utan det var bara kofferten som de ville se. Så han stod där och vägde lite grann, och bäst det var, så stod han på en stämpel, så åkte de därifrån. Så annars hade ju inte jag kunnat köra bil på sommaren där hemma, för att det var inga däck på bilen. Så det var bra. Jag hade en fin sommar i Sverige, och min far dog en månad efter jag kom hit tillbaka. Och det var där han lärde sig att tala svenska, du vet. De resonerar svenska och engelska jämt. Och han fick, pojken var där ett helt år.
Ja, så längre än dig då?
Ja, de for på hösten före, hans mor och han. Så han lärde sig, han blev svensk.
Ja, det är klart, det var nyttig resa som,
ja, visst.
Som han har nytta av längre fram. Så det var svåra tider i Sverige. Då hade du med dig kaffe och sånt också?
Kaffe, ja visst.
Du hade fått en nota då utav mamma och pappa, vad som behövdes.
Tala om det du. Nu när jag var hemma i somras här, så fick jag en packe brev så här stor, som jag hade skrivit till min mor. Som min syster hade, jag undrar på varför de väntade så länge och ge det till mig, för att mor dog ju för 25 år sedan. Men det var historien. Hon skickade, min mor skickade pengar till mig här. 10 kronor skickade hon sådär en gång ibland. Och jag tänkte först, jag växlar inte de där, när jag sänder dem tillbaka. Men jag gick arbetslös för 1,5 år. Så jag använde pengarna, så skickade jag henne pengar tillbaka. Så nu har jag ju ett bankkonto där i Sverige, och en vacker dag så tar jag väl och använder det när jag kommer dit.
Så det är 100 om det händer. Då betalar du tillbaka lite grann utav.
Ja, visst, då hade vi. Då,
den här hjälp du hade fått tidigare.
Ja, tackar för det. Det var...
Men du hade ingen tanke på att stanna då med familjen i Sverige?
Nej.
Det fanns ingen framtid för dig?
Du menar 1947?
1947, ja.
Nej, det tror jag inte. Då
du
hade det varit...
Du arbetet här, som du sa, du slutade.
Ja, det var dåligt jobb, arbetsamt, väldigt arbetsamt. Jag blev, du vet, jag tog hand om byggnaders uthyrning och arbete. Först skulle jag bara ha hand om uthyrning och sådär. Det blev mer och mer, och reparationer, det blev ju arbete som man blev fast natt och dag nästan. Så jag ville ifrån det. Det var skapligt betalt. Jag hade tjänat pengar för all del. Det gjorde jag. Men jag ville ifrån det där. Och det, så gick det. Så jag tänkte, har man, då var det ju möjligheter här i Amerika. Du vet. Då kunde man ju klara sig och få jobb för all del. Så det var inte så. Jag var inte bekymrad om det. Men jag glömmer aldrig då när de sa att man får inte. Jo, jag hade deklarerat
att du hade pengar.
Att jag hade pengar med mig dit. För att det gjorde jag för jag ville, du vet, man kommer ju, man vill ju ha allt en ren klar sak, och då var det frågan om att ta pengarna tillbaka, då var det förbjudet. Men det var inga stränga lagar, och på så lite, det var ju inget kapital att tala om, men det var lagar i alla fall att du fick inte ta pengar ur Sverige då. Nu vet jag inte hur det är, men jag tror inte att de har
6000 kronor, så var det.
Ja, någonting i den stilen, ja.
Men de tar i skolådor och skolsulor då.
Ja. Det är väl ingen som är helt ärlig när det gäller det.
Så du kom tillbaka då, och då fick du, vad tog du för arbete då?
Då öppnade vi en restaurang och bar. Här, efter en tid efter jag hade kommit tillbaka.
Var du kunnig med det jobbet? Eller hur hade du fått känna
det? Ja, det var mer en chans. Och vi hade ju, det var kompanjonskap med min svåger.
Och det var på sydsidan?
Ja, ja. Och det var vi höll, ja, det hade man ju varit igen nu om inte det hade varit för det att hela stan blev ju ändrad färg, du vet.
Var var det någonstans?
På 79 gatan, 79 gatan och, på, och i Viking Temple.
Och där nere?
Jag hade den baren där för hur många år? 14-15 år.
Och du hyrde då utav Viking?
Ja. Mm-hmm. Jaha, det. Matservering och också.
79 och Michigan?
Viking Temple ligger på 69 Emerald, nära Halstead Street. Den byggnaden är kvar. De har ju rivit ner stora områden där, men den är kvar. Det byggde ju vikingarna. De byggde ett hus som en fästning, du vet. Det är ju
stort, ja.
Ja, det gick bra. Den rörelsen gick bra. Jag tänkte, när jag blir 55 år gammal så gör jag aldrig någonting mera. Men när jag var 55 år gammal så var jag glad att jag kom därifrån med livet.
Alltså det hade börjat ändra sig då?
Och helt.
Det gick snabbt?
Ja, det gick på en 3-4 år, 3 år.
Det var på 60-talet det?
Ja, slut på 50-talet och 60-talet, det gick neråt. Men jag kom därifrån, jag tar av det, och då, det var på ett sätt så var det bra. Det var 36 organisationer som mötte i vikingatemplet på den tiden, när vi kom in där. 36. När jag lämnade där, när jag blev av med det 1963, så var det en kvar, och det var bagarnas förening, den enda som mötte där. Alla logerna hade flyttat. Så det var mera, man visste ju, och de behövde hjälp, du vet, de behövde gjorde sina beställningar för de mötena. Man visste precis, och hjälpen som jag hade där, de visste precis vem som skulle komma in och vad de behövde, och det var servering, mycket bra.
Så du var väl rutinerad med arbetsgången, men så kom då omväxlingen?
Ja, det blev helt, jag hade egentligen aldrig haft någonting emot svarta eller vita eller någon person, det gick bra, men det är en helt annan livsfilosofi med dem, och affärer, det går inte på det sättet som vi hade gjort, inte så det märkte man snart nog att det var bara frågan att komma därifrån, och det var inte lätt heller, för att vikingarna, de försökte ju hålla huset så länge som möjligt. Det var en total förlust för vikingaorden. En total förlust.
Och det var den logen Harold Lodge i Sweet Hindi Park nu?
Nej, Harold Lodge, de mötte inte på vikingatemplet. Men det var ju många andra, Sten Sture och många som är borta alltså, nu.
Vasalogen också?
Vasa och Svithjod, inte endast det. Och det var fackföreningar. Elektrikerna mötte där, bagarna, det var många, många.
Så vikingatemplet där nere då, på där nere, det var ägt av viking?
Det var vikingaordens största.
De det?
Det var det största företaget de hade gjort. Viking, danshallen, det var endast en i Chicago som kunde jämföras med det, och det var Trinan. Det var sydsidans vikingatemplets dans. lokal var den bäst ansedda på sydsidan när de byggde den. Det var sittplats för 1200 personer, du vet, i stora salen. Så var det då små.
Och den var använd ofta. Så att det,
ja, visst, det var. Ja. Det var dans.
Så var det mer svenska, tror du, på sydsidan än på nordsidan vid tillfället?
Ja.
50-talet.
Jag kan knappast säga det, för att jag bodde aldrig här uppe. Det var nog kanske mera... Ja, det, om man tänker sig Englewood och Grand Crossing och South Chicago, det var nog kanske flera på sydsidan.
Det var inte lika många. Vedan Vival är uppe på Faster och det kan ju inte jämföras med det på templet.
Nej, nej. Ja, vikingatemplet på nordsidan, det var inte hälften så stort. Sheffield och det. Nej, det, de byggde vikingatemplet på sydsidan på slutet på 20-talet. Enkelt.
Det var inte planerat någonting?
Nej, ingenting, utan det var bara att parkera på gatorna, och det var ju omöjligt. Du vet, nu mot slutet där, herregud, om du säger att 4-5 tusen människor kom till olika tillställningar i byggnaden, och inga parkeringsplatser. De fick ju parkera lång väg och gå långa sträckor.
Och sen då mot slutet så blev det farligt att gå för långa
sträckor. Ja, det gjorde. Det blev det faktiskt. Det blev risk för brottslighet och sådär.
Det fick sålt i alla fall?
Jag äger den platsen nu, för den delen. För jag fick ju aldrig betalt, fullt betalt.
Inte det?
Nej, du vet. Det var affär. Göra affär med de människorna, det är en helt annan sak. De... kunde inte, rörelsen gick inte, så de betalade några månader, jag kunde ju inte få fulla summan.
Och du sålde till svarta då?
Ja, visst, det var ingen annan som var intresserad. Men jag kom därifrån och jag förlorade ju inte allt. Men det var mitt eget fel på ett sätt, för att jag kunde ju sålt den här, jag hade ju kontrakt på det. Jag kunde ju ha sålt det till en mäklare, du vet, för en procent, men det gjorde jag inte, utan det gick några månader, han betalade för hur länge det gick, men det är nog en 4-5 tusen dollar som ligger kvar, och nu är det en 22 år sedan, 23 år sedan.
Men du vill inte åka tillbaka?
Nej, det har jag ingen lust till. Jag har ingen lust till det jobbet och den affären i alla fall rätt nu. Det är svårt med matservering. Vi serverade i mindre skala och det gick bra, men mycket arbetsamt. Och så någon gång då, smörgåsbord och sådär, den var vi experter på. Numera så är det ju en helt annan idé.
Hade du svenska flickor anställda?
Ja, visst. Ja, och mycket bra. Det var flera, vi hade flera stycken som var dugliga och kunde och arbetsvilliga. Det finns naturligtvis nu också, men inte kännedom om smörgåsbord och sådant som gick mycket bra på den tiden.
Hur den svenska klubben är nere på
sydsidan?
Ja, hur hängde den kvar längre än Viking, eller hade de sålt det tidigare?
Svenska klubben på sydsidan, den försvann nog. Ja, får vi se nu. De existerade längre.
Du gjorde det?
Ja, de sålde klubbhuset där nere. Var du där någon gång?
Ja, jag var på besök bara en gång. Men jag var aldrig elegant. Jag var på utsidan.
Mycket elegant. Det var nog den snyggaste klubben utav allihop.
Ser du det?
Ja.
Och det var privata medlemmar?
Det var sydsidans svenska klubb. Började, den som var initiativtagaren där var Carl Festin, om du har hört det namnet.
Han var med i Vasa.
Carl Festin, ja, han var med i Vasa. En mycket fin man. Han var den som startade svenska klubben 1927. Men vilket år den stängdes, så flyttade de då till, vi var ju medlemmar, Dan och jag tillhörde klubben. De flyttade till Ramada Inn ute på i Dalton, Illinois. Men det gick inte. Vi tog över en avdelning där, men det gick inte. Du vet. Det var likadant där. Klubbmedlemmarna blev för gamla.
Och de yngre var inte intresserade av samma slags...
Just samma sak. Så det är en av stycken som vi har kontakt med, ett par tre utav dem som är kvar. En som var väldigt, väldigt Berglund, byggmästare, han var mycket intresserad och höll det igång. Men han dog och försvann, och då är det ju, då går det ner. Det gick inte. Så den är borta.
Den försvann utav...
När jag kom in i sångkören på sydsidan, då övade vi där. Men så blev det blev så dåliga tider då, 1931 och 1932. Det var så uselt, dåligt, så de kunde ju knappast hålla lyse för oss en gång på Svenska klubben. Men det var ett par läkare där, Verelius och Dahlberg, som lånade pengar till klubben så de kunde hålla det igång. Och sen då emot längre fram, då blir det mycket, mycket aktivitet där nere i. Och snyggt, fint.
Ja, du sa att den var kanske den finaste på vad sätt, och var det själva huset?
Ja, inredet, ja, inredningen och sådär. Och ja, mycket elegant. Ja. Det hade de, ja. Och det passade så väldigt bra. Jag vet inte vad det var byggt för egentligen. Det har jag aldrig hört vad huset... De köpte huset där. Och parkering. Men vad det var avsett för från början, det vet jag inte. Men mycket elegant. De rustade upp det fint där. Men så under kriget så var det lite svårigheter där. Men de klarade sig igenom det. Där stängdes nog Svenska klubben. De flyttade nog därifrån någon gång tidigt på 50-talet. Skulle jag tro. Mitt på 50-talet. Det blev svart, du vet, i svarta människor flyttade in.
Vad beror det på att utvecklingen gick så snabbt och blir svart nedåt? Alltså norrut, det är väl faster även, ungefär som en 38 breddgrad.
Ja.
De skulle inte flytta norrut. Vad beror det på? Söderut bara, de välde ut över 105.
Ja, men ser du, det var stålindustrin och industrin. De skickade ju svarta människor ifrån städerna, gav dem biljetter ner i södern. Flyttade till Chicago, ni får så mycket på person för resan. Och de kom här, men det var industrin där ute som
så
gjorde det.
Så husmäklarna fick tag i områdena och sålde till vem som helst?
Just, och då blev det panik. Det var blev panik, och då flyttade ju alla. De gav sig iväg, du vet. Det är ju egentligen, när man tänker sig, så är det ju nästan skandal att folk gör på det viset. Nu är det ju, det händer ju nu att de svarta kommer in i ett område, men då går det gradvis, då blir det ju ingen svårighet. Där jag bodde, huset som vi köpte där, där jag bodde sedan från 1970 till 1978.
Det var på Sägerna.
Nej, det var Vanderpool åt Beverly Hills där. Ja. Det var svarta grannar. De kom och bäst det var, så flyttade den ena efter den andra. De sa inte adjö en gång, utan flyttade ut. Jag kan säga det absolut sanning, att de svarta som flyttade in, de var bättre grannar än de vita som bodde där förut. Absolut. Det var ingen svårighet. När jag kom hem ibland, jag var borta, kom hem, gräset var klippt. Och det var någon som hade klippt sitt eget gräs, och klippte de mitt också. Och jag frågade en liten pojke, jag sa, vi ber det som, det är väl din pappa, sa jag, som sköter om mitt. Ja, sa han, ja, det var han, men han sa att jag skulle inte tala om det, sa. Sådan var de. Och jag hade inga svårigheter där, inte det minsta, om de hade stannat. Men det var väl det också då, att de grannarna som jag hade, de var nog bättre klass folk än de som kom ifrån södern och flyttade in. De bodde ju i, flytta in med släkt eller vänner eller så, stora familjer. Det var en epok i storstäderna och inte endast i Chicago, men hur det kunde hända en, just som en våg utav folk. Och de hade sina blockklubbar, du vet, och sa, men här ska ingen flytta in, vi ska stanna, vi ska, här kommer ingen svart in här. De kom och sa, ska du inte, nej, så ja, det är en sak som jag aldrig gör. Går in och försöker att stoppa någon för att flytta in eller flytta ut, för det går inte. När man blir färdig att flytta så flyttar man, och det är jämnt. Men jag saknar dem. De grannarna där, riktigt snälla människor var det. Men de visste ju att jag hade ingenting emot dem. Jag sa det direkt till en ung person som kom in. Jag sa att färgen, hudfärgen, så ja, det betyder ingenting till mig. Ja, inte mig heller, sa han. Han arbetade ihjäl sig, karen, för Coca-Cola-bolaget, och arbetade och slet.
Hur var det med priserna nu? Gick de ner gradvis eller?
Ja, det gjorde de.
Det gjorde det efteråt?
Ja, visst, ja. De, och det var det som paniken, som orsakade paniken också. Du vet, svenskar, gamla svenskar som hade byggt. Det var ju många yrkesmän som hade byggt sina hem, och då räknade de på att de, där skulle de bo tills de dog. Och så bäst det är, så blev det panik, och vi måste flytta. Det är en svart som bor där nere i det nästa kvarter, och vi måste ut härifrån. Då fick de ta vad de fick. Och så många av dem for till Florida, för att det var ju billigare där. Och
ja.
Ja, det var ingen. Jag säger det då, att som ett folk, så då hade jag inte stor respekt för svenskarna på det sättet. För att de var ju hatfulla ifrån början. Du vet, det är en nigger. Ja. Och det gick an att arbeta med dem och driva dem som små entreprenörer som körde som fanken med svarta. Jag jobbade för byggen ett tag själv till att börja med.
Så du känner till det?
Jag känner till
det. We hire and fire all day.
That's right. Ja. Men jag hade det bra, för att min farbror, förstår du, var chef. Men så, det hade jag ändå blivit i det yrket också, men det tog ju slut. Det var inget byggnadsföretag. Men jag gjorde inte av med mig, det gjorde jag inte, för att jag visste ju att så länge som han var där, du vet, så det var ju frågan om att jobba hårt som labor. Men inte gjorde man av med sig. Men svarta som, och de var bra. Han hade flera stycken svarta som, han sa, jag kunde inte klara ett sånt här jobb om det inte vore för dem. De visste vad de skulle göra och gjorde det. Och det var inte frågan om att någon behövde gå och säga till att ni ska göra det, utan ut och få det gjort. Han respekterade dem, men det gjorde inte alla andra, minsann.
Det var slavdrivare.
Ja, svenskarna när det gällde rashat, då var de minsann lika svåra som andra och värre. Men så är det. Livet är ju en strid.
Det är så det är. Det kan bli hårda tag.
Men nu, när vi resonerar om våra körer och sådär, nu, det svenska glidklubben här i Chicago, det var ju elitkör under Herr T. Carlson. Det var nog en av de bästa, både här och i Sverige för den delen. Mycket elegant, och han var en drivande människa, och nästan, tala om slavdrivare, det var han. De var ju rädda för honom, du vet. De vågade inte annat än
sjunga. Ja, men alltså, var det inte någon som blev förbannad då? För svenska?
Visst gjorde de det. Det gjorde de. Men då hade han kontakter, så om de inte föll i linjen som i en armé, så åkte de ut. Undan för undan så blev de flyttade lite tillbaka, och så blev de förbannade, så lämnade de. Men Harry Carlson fick ju på det sättet, fick han en väldigt fin kör, och han var mycket skicklig. Musiker och visste precis vad hur manskör skulle vara. Men det är borta. Nu har de en lika bra dirigent och kanske bättre, Wayne Spies. Kanske bättre, men då är ju han en människa som alla tycker om och har inga svårigheter med någon. Men nu börjar kören gå ner. När svenska klubben slog igen, då flyttade de ut till Skåki. Och det var det är publik, vad ska man säga på svenska, det är it's center of culture, cultural center. But anything in Skåki has a taste of a certain kind of people too. Well, it lasted 1 year, and then they found that they came there, and all of a sudden there wasn't even lights when they were going to rehearse. It was so glorious to begin with. So now they moved to Oak Park, a club there which is privately owned, and they don't have to pay any rent, but they have other obligations, and it isn't. I would say, ja, jag skulle säga det, att jag gissar nästan att kören kommer att gå ner.
Så det är
olyckligtvis.
Att på olika ställen.
Mycket.
Det är farligt.
Det är farligt. För att,
har du pensionerat dig från sången nu, eller?
Nej, vi har ju veterankören kvar. Men det är ju en sådan sak som är helt beroende på när vi kommer tillsammans. Den lever på sångarkänslan. Och nu är det då, nu har vi sjunger, vår största affär som vi har, och är för, det enda som vi faktiskt gör för publik, så är det att sjunga för svenska flaggans dag. Och det har ju gått bra, väldigt bra. Vi är mycket successful i år, därför att Backström, du vet, som jag känner ifrån tiden han kom hit, sjöng med oss. Och det gick ju över väldigt bra för publiken.
Det är han som är veterinär
idag. Ja, just det. Lennart Backström. Men jag är rädd att nu sjunger han, kommer han sjunger på Gustav Adolfsfesten och sådär. Jag hade hoppats nästan att vi kunde använda honom för solist för vår sångarfest här. Men så är han här så ofta, så då blir det...
Inte bra.
Ja, nej.
Så artisterna, de får vara lite grann...
De får vara...
snåla med framtiden.
Just det, så att...
Snåla och dyra. Så att, ja, det är väl så att folk blir... det är väl så med kungligheter också. De visar sig för ofta, så är det inte så bra.
Det får de inte göra. Jag har ju varit med så länge nu, så jag kan retas lite om jag vill och skämta lite med dem. Så jag sa det till gubbarna från svenska klubben att... nu glidklubben, att nu är det bara en kör kvar i Chicago, och det är vår lilla Swedish Milk Chorus, sitter där i den lilla lokalen som vi har. Den äger vi ju tillsammans med klubbmedlemmarna, och vi har lyckats att betala skatterna hittills. Ja, vad menar du, det är Swedish glidklubb? Ja, men ni är ju i Oak Park, det är inte Chicago. Det var 8 körer när jag började arbeta i på kommittéer och sådär. Först Chicago-utställningen. Nu är det en kvar. Och vi sitter så till, så att om... Nu var jag på en middag igår kväll, och då en av de goda vännerna och en gammal god andra bas, han annonserar att han ska flytta. Den 1 januari ska han flytta ut till deras son, som är ungefär 50 engelska mil härifrån, mitt emellan Chicago och Rockford. Då är en borta, för han kommer ju naturligtvis inte in för övningar. Om en av våra topptenorer nu, om en av tenorerna flyttar eller slutar, då haltar vi. Vi är i en situation så att varje man måste vara där. Det finns ju en del som vi kunde undvara, men så är situationen. Så då fattas en plats i stämman, och då är det svårt. Då, och åldern gör då, ja, som i hans fall nu, men han är ju gammal, men han är bra, väldigt bra. Han flyttar, han börjar på att tänka sig att nu måste jag ha det lite bekvämt att ordna för sig, och det är en god plats att bo, deras son bor i närheten, och så går det, och vi förlorar. Jag tror knappast att manskörsången som den har varit, så tror jag knappast att det varar mer än ett 10-12 år. Det är ungefär livstiden. Men det som gör att vi kanske lever längre, det är att damerna börjar forma körer. Och de tillhör, nu har vår prenumerationslista är upp lite grann på tidningen. Och jag själv hoppas att vi kunde slå tillsammans hela det här i en kulturell foundation. Sångarförbundet, tidningen kunde vara organ för alltihop och hjälpa körerna. Kan vi då få ihop pengar, och det ser ut som de vill, det ser ut som vi får medlemmar. Vi har ju inte gjort någon ansträngning nu och har 16-17 medlemmar kommit in i år. Och vi kunde understödja körerna lite grann. Säg att nu om de vill börja en kör någonstans, så kan vi säga vi kunde ge dem $1,000, så ni kan anställa en dirigent för en 6 månader. Då kan vi hålla oss igång. Och vi kanske får gå så långt så att vi bildar blandade körer. Den ena kan understödja den andra. Nu har vi, kommer vi här på programmet i, vi har ju nu den mest kända lokal här, auditorium. Vi ska ge konsert där. Då kommer vi, och nu har dirigenterna gjort arrangemang mellan damröster och mansröster. Arrangemang för sånger som är väl kända. Men det är inte, det fordras inte en blandad kör. Utan det fordras mansröster och kvinnoröster. Och det går. Det kan vi göra. Och vi kan också utsluta toppstämman och sjunga trestäm i manskörsång. Det gör de i Sverige. De har ju svårigheter där också. Så att man kanske är lite för, när man säger 10 år, det är ju, det kan ju utvecklas på ett annat sätt. När vi satt där, när jag kom in i en kör, det var ju inte ett fruntimme. Vi skulle aldrig ha fått gå in där på en övning en gång. Det var karar och det med jämt.
Och de höll på det?
Ja, och hade vi en sillfrukost så var det för karar endast.
Vill du laga håll i sillen då, eller?
Det gjorde vi själva, du vet, de som kunde. Jag ska säga om historier om de gubbarna. Här med tid, det var en Olle Zetterberg, en gammal tenor, en liten värmlänning. Han bodde på sydsidan. Och så var det Melinder, en värmlänning, humorist, skämtare. Och de kunde inte, de trivdes inte, du vet. Olle Zetterberg, han tyckte inte om Melinder, helt enkelt. Så stod Mossberg och dirigerade en gång, sjöng vi en sång som heter Lill Anna Marie. Och Mossberg, han var mycket punktlig och allvarsam. Så sa han att, kom ihåg, sa Mossberg, gick en du i bomullskjol, Lill Anna Marie? Gick en du i bomullskjol, Lill Anna Marie? Kom ihåg, sa han, att kjol är bara en kvarts not, det är bara ett taktslag, det får vi inte hålla, utan det ska avbrytas. Gick en du i bomullskjol, Lill Anna Marie? Så säger Melinda, han stod i bakgrunden och sa, släpp kjolen, gubbar, sa Melinda. Då blev Zetterberg arg, du vet. Så sa Zetterberg på värmländska, ja, si det är det enda som fattas på dig, så är det kjolen, för du är ju käring, sa. Och här står vi, och Mossberg, du vet, han drog lite på munnen. Så det var det tyst för en lång stund, och då var det tyst, så sa Melinda, det är en legubbe den där, sa. Och du vet, sen vi skrattade åt det där, för det passade ju väldigt bra, du vet, släpp kjol. Och Mossberg, han drog på munnen, och så ja, nu sjunger vi över igen, och nu sjunger vi igen. Och det såna där saker som man har...
Det är gamla minnen som sitter kvar.
Ja, just
men
det.
Alltså ni nu som är äldre, ni har en känsla för att det ska hänga kvar, och ni hjälper de yngre som
är... Ja, det är klart.
Men det... de yngre på er nu då?
Jo, jag tror allt det du... Och det som har mesta vikten, det vore finansiell hjälp. Det inser jag mer och mer. Förr i världen då arbetar de för intresset. Numera, nu är det frågan om scholarship. Och om jag är säker på, och det hoppas jag, Jan Werner, han är ju med på det, att det skulle vara en möjlighet att försöka börja nya grupper eller också få liv i de gamla. Här i Chicago har vi ingen damkör. Den försvann med Svitjo. De hade ju en damkör där, men när Svitjo stängde så slutade de. Och det är ju ingen, det finns ju tusentals människor som har röst och intresse också. Så att det är vårt hopp naturligtvis nu, är att hålla förbundet igång, sångarförbundet igång. Och en sak som vi ska absolut ha igång så är det arkivet.
Och det är vad du kallar för American Union of Swedish Singers Culture Heritage Foundation.
Just det.
Det är nystartat.
Ja, och den är med hjälp som till exempel han nu, och det är ju andra också. Det var när vi kom in där, John, den som är en gammal, han är lika gammal som jag, en brevbärare, postman. Jag har bott hos honom när jag åker ut öster, och så han vill bara köra och visa. Jag har sett mer genom honom ut i Rhode Island, jag känner till hela Rhode Island. Och då åkte vi ut med John Werner, så han fick se platser där han hade varit 60-70 år sedan. Och då sa han här att han sa till John Werner att jag ska gå in i den här i foundation, sa han. Så John på sitt lugna sätt, han sa, ja men du vill väl inte gå in som en vanlig medlem, sa han, utan då tar du väl ett life membership. Han talade inte svenska där, men he said, I would suggest that you take a life membership. Han sa, sure enough. Jag fick ansökningsblanketten, och då hade han gått in till John och fått honom att skriva på som sponsor. Jag behöver över två. Och han skickade ett check på $1,000. Du vet, pengarna finns. Han sitter där, han har pengar, han är ensam, han har ju söner och två döttrar tror jag, men de har klarat sig ju bra. Så han skalade av en 1,000-lapp. Fick vi till exempel en 25-30 sådana, och så ett 50-tal, 100-tal som betalar avgift, $25 om året, då vore vi i en position så att vi kunde ge bort ett $1,000 nu och då. Ja, och för en dirigent till exempel, de måste ju ha betalt.
Ja, naturligtvis.
Och eller lokal eller någonting i den stilen, och få dem igång. Det är framtidshoppet. Och på samma gång så garanterar vi ju det att det blir föreningen, organisationen som var hela Amerika, den kommer inte att förglömmas heller. För då sitter det ju ute i museet, det sitter för framtiden.
Det visar vad ni har uträttat under den
här
tiden,
ja,
sedan 1892.
Sedan 1892, och det kommer ju snart ett 100-årsjubileum. Ja. Så borde vi ju ha en stor festlighet då. Det tror jag på att det varar.
Då kan du säga som Hellberg sa, nu ska vi sjunga pojkar.
Ja, det ja, det har varit många sådana där eldsjälar i förbundet. Och man tycker ofta, jag tänker själv, jag har inte gjort nog. Jag kunde ha gjort mera, men jag har då börjat lägga ihop vad som har hänt. Och jag tänker på arbetet som man egentligen inte har fäst sig vid mycket. Som du själv nu, som du gör. Då är det nog ganska många timmar och mycket intensivt arbete, och det har lyckats. Körerna som vi har, fast det var ju nu på sista tiden, så har ju det har varit vår affär. Men om det inte hade varit för det, så hade jag, nog kan jag säga, hundratals gamla sångare hade aldrig kommit till Sverige på en sångarturné. Det hade de aldrig fått göra. Och det kommer fram den ena, jag har glömt om, den kommer fram den ena efter den andra. Ja, jag var med till den resan, och vi hade succé. Det var ju inte, naturligtvis, vi kan ju inte jämföra oss med OD eller någonting i den stilen, men det behöver man inte.
Vi har en bredd på det i alla fall, så att ni är...
Ja, visst. Och de förundrar sig ju här i Sverige att det finns gamla svenskar som ännu kan tala svenska och gärna gör det. Och de naturligtvis, de försvinner. De försvinner ju fort. För
de lämnar jag.
Ja.
Ja, du ska tack Martin, det var trevligt det nu. Har du lämnat mycket historiska bidrag och
ledtrådar som lilla,
kan följa upp.
Det lilla som du ordnar.
Det är en ton. Ja. Det är en ton. 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 Det är en